vatten forsar, vet du, blodet sprutar, vet du. Karl XII får en kula, träffar en bit av örat och skär av örsnibben här uppe, vet. Det är den tredje kulan som träffar Karl XII och han blir skadad i handen för att han parerar ett sabelhugg mellan tummen och pekfingret. Plötsligt så blir rummet helt fyllt av damm och rök. Man ser ingenting, man ser bara fötterna.
Hej och välkommen till podden Ronnys kunskap. En podd som nu faktiskt tar slut i och med det sista avsnittet om Karl XII. Tillsammans med vår kunskapsbank Ronny Larsson har vi fått veta vad som hänt i Sverige under de olika kungar och drottningar som suttit på tronen sedan Gustav Vasas tid. Jag heter som vanligt Peter Öberg och arbetade tillsammans med Ronny under våren 2020 i ett projekt på Momsteatern i Malmö där vi arbetade med studioteknik, berättande och det ledde oss fram till skapandet av den här podden. Så stort tack till Momsteatern för att ni gjorde det möjligt. Tack också till Martin Kullberg som hjälpte till med det tekniska i stort och smått. Tack också till Sandra Johansson och övrig personal på Momsteatern för all stöttning. Tack till Jan-Erik Säf för din fantastiska musik. Och tack, stort tack till dig, Ronny Larsson, för att jag fick dela alla timmar med dig som nu samlats i den här podden. Sista avsnittet, avsnitt nummer 8, Karl XII, slaget vid Poltava och kalabaliken i Bender. Trevlig lyssning.
Jaha, ja. Jo, det är klart jag kan. Jag kan ju börja så, men vi måste ju först anledning till varför vi ska till Poltava, vet.
Varför ska vi till Poltava? Ja,
därför att det är så att, som jag sa i förra avsnittet, så har ju Sverige varit i krig då, eller vi har ju krigat oavbrutet, va? Och nu har ju svenskarna tagit sig till Ukraina, men så vänder ju krigslyckan då. När våren kommer det året då, så är det ungefär 25 000 man av armén som har varit 35 000 man när i kampanjen mot själva Rysslandskriget har dragit igång. Ja, men den här armén är ganska nedsliten. Karolinerna är inte alls det här hårda militära. De har slitits ner av allt krigande, vet. De är inte riktigt krigs... Den finns inte, vet. Och sen är det en annan sak också, det är att den 27 juni 1709 så fyller Karl XII 27 år när de är i Poltava. Och den dagen är han ute och rider, så rider han ner till floden. Och när han är där nere så får han en rysk muskötkula in genom foten och ut genom hälen. Den går in här och går ut här. Och först låtsas han inte om det. Och hans omgivning liksom försöker påpeka då att ja, men du kan ju inte rida omkring, du måste ju ta ut den. Och då skulle Karl ha sagt att jag ska låta ta ut kulan så att det visslar om henne, liksom så här, vet du. När han kommer upp, men han bryr sig inte om det. Man ser att blodet rinner ur stöven på. Men han fortsätter att rida och rida och rida tills de kommer upp till det här högkvarteret som de har på en kulle som heter Klosterkullen. Det är ett kloster då, där svenskarna har sitt högkvarter. Och då låter Karl XII plocka ut kulan. Han låter fältskäran böka i det. Och de har ju ingen... Det finns inget bedövningsmedel. Det måste ha varit otroligt smärtsamt att inte att låta någon stoppa in hela handen liksom i foten och börja rota. Och, du vet, men tydligen Karl XII, han reagerar tydligen inte på det. Han håller minen, han har så lugn. Så fältskäran bökar och tar ut en hel del ben som är kross. Problemet är i sommarvärmen, det finns ingen antibiotika, finns ingenting. Och då blir det naturligtvis blodförgiftning. Han får ju blodet i foten. Det är ju inte så, såret blir infekterat. Och då inser plötsligt hans mannar att, men herregud, vet du, om Karl XII dör, hur blir det då? Liksom, så här, vem ska ta över armén då? Fullständig panik. Och precis i det läget när kungen är döende, då kommer budet att tsaren har kommit till Poltava själv för att ta kommandot över själva fästningen där ryssarna är förlagda då. Liksom. Men Karl är ju då sjuk och då börjar många Karoliner svikta och tänker så här, har han förlorat det här som man kallar på tyska för soldatenglück, det vill säga soldatlycka. Det här som gör att man kan gå från den ena drabbningen till den andra utan att bli ingenting biter. Va? Man liksom segrar från ett slagfält till ett annat. Och det är det de är oroliga för, Karoliner. De tänker så här, det här kommer inte att gå väl. Vet. Men kungen är ju precis som alltid, han säger så här: nej, vi måste en gång för alla gå till anfall så fort som möjligt för att slå fienden där de står. Det bästa anfallet är att överraska dem så att ryssarna blir tagna på. Så då bestämmer de sig nästa morgon att de ska gå till anfall mot det här fortet då där ryssarna är. Och så ställer man upp sig då mitt i natten för att göra det här. Och ju närmare det här lägret de kommer, desto mer oroliga blir Karolina. För plötsligt hör man spett. Någon som står och slår i sten, hugger i sten. De hör spett, hammarslag. Och då skickar de fram spejare som upptäcker att nu helt plötsligt har ryssarna grävt fyra sådana här små som skansar rakt mot den svenska försvars. Och då kan man inte göra samma anfallsplan som i Narvar till exempel. Man kan inte ställa upp armén så att man går in som en plog. Man liksom plöjer rätt in. Det går inte. Och då tänker svenska, vad ska vi göra nu då? Hur ska vi göra nu? Och då bestämmer man att man ska ställa upp sig då i fyra kolonner. Man liksom omgrupper. Men då är problemet att ryssarna upptäcker det här. Det här är då, det är fortfarande mörkt. Plötsligt så skjuter ryssarna lösen. De skjuter ett skott. Och då är det många karoliner som bara hoppar till. Efter så många år i fält så är det många karoliner som blir skrämda av ett enda skott. Att ryska armén skjuter lösen. Men sen bestämmer de sig i alla fall att de ska gå till anfall. Och då rusar karolinerna fram med skrik. Man ser marken, hundratals stövlar som trampar, damm som virmlar upp. Ryssarna stirrar ut i mörk i de ljusa morgontimmarna och ser en hel skog av karoliner med långa pikar och svärd, värjor och allting, vet du. Och svenskarna bara vräker sig framåt mot, vet du, det här ryska. Ryssarna blir totalt tagna på sängen. De vet inte hur de ska gå till väg. Och först så tvekar de. Först så stannar många karoliner. De vill springa tillbaka, vet. Liksom, men då är en av Karl XII:s befälhavare, han säger: nå, i Guds namn, vi vill ju gå på, liksom så här, vet du. Det vill säga, vi måste anfalla. Så han drar sin värja liksom och ger order om att de ska. Och då springer karolinerna tjutande emot det här, vet du. Problemet är bara det att många, en del tvekar. Men då är det så att om kompisen till höger går framåt, så går ju kompisen till vänster också framåt. Och då måste ju den som går i mitten också gå framåt. Så Karolina gör ju det som de är tränade. Och det måste vara väldigt skräckinjagande att gå emot fienden. Vem i världen skulle vilja kunna gå rakt mot fienden om man känner skräcken i kroppen att jag vill inte gå rakt mot, för jag vet att jag kommer att dö i nästa sekund. Men tydligen så är det att Karl XII, han har ju tränat armén, eller hans far har tränat dem, så att de är inte rädda. De går mot helt enkelt. De vet att de ska dö, men de går ändå. De springer till slut mot ryssarna. Och ryssarna är för få. De som står där, de börjar ju svikta och springer bakåt. Liksom så här. Och Karolina fortsätter framåt. Liksom så här. De går framåt. Och just när de är på väg fram, då kommer artilleriet från ryska sidan öppnar. Zunk! Kommer kanonkulor in. Bara vuff! Bara flyger in. Vet. Zunk! Liksom så här. Flyger in. Vet. Och de första karolinerna, vet du, blir träffade. Och vet du, det stänker inälvor och blod, vet du. Karolina får kinderna uppfläckta av blod. Och det plötsligt är hela marken hal av blod och inälvor. Men de fortsätter i alla fall att gå mot de här ryska ställen. De tar sig förbi de här skansarna utan problem. Rensar undan det. Och så tar de sig mot själva huvudfäst. Och de går framåt. När de är ungefär 50 meter så ser de att först ser man inte ryssarna. Det är väldigt. Man ser bara, så man kisar med ögonen, så ser man inte. Sen får man också tänka på att den här dagen är extremt varm. Det är en extrem het dag, det är varmt. Karolina svettas, det rinner svett, veter. Plötsligt är det många soldater som börjar fäktas, veter. Man mot man med fiender, veter. Och plötsligt så skjuter svenska artilleriet in granater också på den ryska sidan. Så tydligen blir det en närstrid. Alla går in och slåss mot varandra, liksom. Fullständigt kaos. Kavalleriet är som vanligt inte på plats. De har inte grupperat om sig. De har hamnat lite över sidan av, så de befinner sig i en skog helt i oordning, så de är inte ens med när de här stackars karolinerna går mot Veterys. Men de går i alla fall framåt, och efter 50 meter så börjar man ana konturerna, så ser man en skog av grönklädda människor. Då karolinerna går fortfarande framåt, och de går fort. När de är för 100 meter så gör de halt, för nu upptäcker de vet att den första ledet av fiende så att gå ner på knä, och bakom det ledet så går ett annat led också ner på knä, och det tredje ledet står rakt upp med musköterna riktade mot dem, alltså alla piper riktas mot dem, och nu vet de att nu kan de inte gå längre. heter det. Men de vet det, de drar vägen och så med stridsrop och raseri kastar de sig i närstrid. Och när de springer fram så skjuter ryssarna av. Och då blir eldkraften så stor att många karoliner faller omkull, vet. En av officerarna som är med i Karl XII skriver i sin dagbok att karolinerna föll som föll i gräset som lien för liksom, vet det, lien för att döden kommer med. De faller alltså till marken, de blir skjutna, men de fortsätter ändå gå framåt mot det. Och de första karolinerna hugger in på fienden och nu börjar ryssarna svikta, för nu undrar de, vet det, det går ju inte att stoppa armén, det är vad ska vi göra liksom, så här, vet. De tappar kontrollen, de springer bakåt, vet det. De springer mot sina kamrater som, om en sån här armé inte går att stoppa, vad gör vi då liksom, så här. De kan inte få stopp. Och svenskarna liksom försöker gå åt. Och precis då när de är som längst fram och kommer in i led av ryska, så stannar de upp många. De vet inte vad de ska göra. För att alla officerare som är runt om är döda. De är skjutna, de ligger döda på. Hur ska vi nu göra? Vad ska man göra? Och då går ryssarna skoningslöst till anfall och massakrerar massa svenskar. De hugger ner dem, vet, skoningslöst. Och då drar sig de flesta karoliner som finns och är kvar bakåt naturligtvis. De springer tillbaka för att de ska vila, liksom för att få ny kraft. Och då bestämmer sig Karl XII, han ligger på en bår som är ihopsnickrad av dalkararna, vet, mellan två hästar. Han har sin värja, han sticker upp och viftar med den. Här är jag liksom, kungen försöker liksom få folket att gå på. Han manar dem liksom att ni måste liksom och då bestämmer sig karolinerna då för att de samlar ihop det sista av varandra. De sätter in 3000 karoliner för att ta, men det går inte. Och när det bara är hälften kvar så bestämmer de sig att de ska ställa upp alla reglementen som finns kvar, så att de ställer upp sig från vänster till höger, vet. Så det är Dalregementet, det är Upplands, det är Värmlands, det är Närkers, det är alla de här reglementena ställs upp, vet. Karl XII tar kommandot över, vet, högra, och en av hans generaler tar kommandot över den vänstra, och så bestämmer de sig att de ska gå till anfall. Och då gör de det, de går till anfall. Och precis verkar det som att övertaget nu, att de verkligen kan knäcka ryssarna. Men nu skulle de behövt kavalleriet. En kavallerichock just då skulle jag ju vänt det till. Men de är fortfarande oordning. De kommer inte. Så att när slaget väl är över efter ett par timmar, då ligger det ganska många. Då ligger nästan hela Karl XII:s armé död på slagfältet i Poltava, vet. Ryssarna har ju vunnit.
Men hur många var de från början? När de
var 25 000, men de sätter in 3 000. De slaktas ju. De faller ju som gräs för lien, va. De faller omkull. Först är det bara några hundra, sen är det flera tusen blod och...
Så hur många blir kvar efter det här slaget?
Ja, om man räknar ihop det så är de ungefär kanske en... Inte mer än 500 kanske, vet.
Av 25 000?
Av 25 000. 500 man kvar, vet. När drabbningen har hållit på i ett par timmar. Så då bestämmer sig Karl för att nu måste jag ta kommandot själv. Så han reser sig från sin bår. Han sätter sig på en häst. Då går det här såret upp. Foten börjar blöda för han sätter sig till... Och då rider han några meter, så blir hästen träffad, får en kula i pannan och dör. Och då är det en annan officer, en ung löjtnant som heter Hjärta, som kommer fram och ger Karl XII en ny häst. Och nu kan han ju rida, men den dör också. Till slut är det hans gamla häst, Brandklipparen, som kommer. Vet. Hästen som har varit med ända från början ska vara med till slutet. Så kungen sätter sig till sadeln och så kallar han till sig karolinen. Och sen marscherar de ungefär i 3 dagar ner till... en biflod som heter en Njepr, som är biflod, och de ska ta sig över, har de tänkt sig då, den här floden.
Är det för att de har gett upp Poltava?
De har gett upp Poltava, vet. De drar sig tillbaka helt enkelt. Ryssarna har ju vunnit då, så de drar sig tillbaka. Så de marscherar dit, och först så tänker Karl XII att han kanske ska gå in i Polen, för Polen är i alla fall allierat med, men det går inte, för ryssarna har ju spärrat igen, och det går inte att gå någon annanstans heller, vet du. Och då finns det bara ett ställe, det är ju det ottomanska riket, det vill säga han ska till Turkiet. För Turkiet är i alla fall allierat med Sverige, och där kan de ju vila ut och kanske få förstärkningar, kanske att det kommer och sådär. Så på natten där tar de sig över floden. Det är lite dumdristigt eftersom Karl XII kan ju inte simma. Han kan ju inte simma.
Och har en trasig fot.
Och en trasig fot, ja. Hur ska han då ta sig över en flod? Så de tar sig över. Och när Karl XII är i Ukraina så får han också förstärkning i sin armé. Han får med sig 3000 kosacker som är under en ukrainsk kosackhövding som heter Mazepa. Mazepa och Karl XII blir... man kan säga att det är bra personkemi mellan de här två herrarna, så att de blir väldigt goda vänner. Och innan Karl XII tas över så har Mazeppa och hans 3000 kosacker, de har simmat med sina hästar över floden med 10 tunnor fulla med guld också, vet du. Så de har ju tagit sig över på andra sidan, så de är ju säkerhet på turkiska sidan, det är inga problem. Men i alla fall när Karl XII kommer över så får han ju så ont i foten att nu kan han ju inte rida. Vad gör man då? Man lägger honom i en vagn helt enkelt. Han får ligga i en vagn och köra sig över steppen så fort det bara går liksom så här. Så fort det bara går liksom så här. Och då betyder det att, men det finns ju fortfarande kvar en del av armén. Jag menar 16 000 man, det är ju de som skulle ha dykt upp dem med kavalleriet. De har ju inte kommit till Poltava, det var de som var i oordning kan man säga. Så de är ju kvar och då bestämmer de sig för att de ska marschera till samma flod, så de marscherar dit. Men så gör de halt. Och vid 11-tiden på förmiddagen så kommer den första ryska förtruppen och sen kommer det fler och fler ryssar. Till slut är de ungefär lika många som sen. Och då bestämmer sig befälhavaren Levenhaut att han ska ge upp. Han ger sig utan strid. Han vill inte förlora svenska soldater, vet. Det här är ju det största förräderiet i svensk krigshistoria. Att en hel armé ges. Ryssarna, de får ett enormt krigsbyte. Alla musköter, alla värjor, fanor, standard, allt. Svenskarna får lägga ner det här. Sen blir de skickade till Moskva där de får paradera på Röda torget under spott och spe och hånfulla ord. De blir utsatta för smutskastning kan man säga. Vet. Och sen är det många av svenskarna som sen skickas ungefär 20-30 mil öster om Moskva. Vet. Många till exempel blir tvångsinskrivna i ryska armén. Många blir vetenskapsmän eller skickas med expeditioner i Ryssland, till exempel till Kamchatka eller någon annanstans. Vet. Av dem, cirka 25 000, så kommer kanske bara kanske 10-15, efter kanske 10-15, 20-30 års rysk fångenskap en dag hem till Sverige. De blir ju strandsatta i Sverige. Men då får man också tänka på att de har ju med sig fruar och barn. De är ju inte barnlösa, Caroline. De tar ju med sig familjerna, vet du. Så då, de blir ju också krigsfång. Och det är många av Karolina som går över i rysk tro eller överger tron då, att de inte tror på Gud. Men de flesta karoliner behåller sin tro, va? Mot Sverige, Gud och Karl XII. De blir honom trogen. Va? Liksom så här, vet. Det är nämligen så att förr i tiden hade man en stark tro. Man trodde att Gud var med oss. Och det är alla vår uppgift. Vi dör den dagen Gud har bestämt vi ska dö. Och då spelar det ingen roll om vi går rakryggade eller hukar oss i striden.
Så vet du. Men vad hände med Karl XII här nu då?
För ja, han är ju på väg till Turkiet och han sitter ju i sin vagn där och är på väg. Men när han kommer till Turkiet blir han ju inte insläppt. Det är ju inte bara så att man kommer och kliver in i ett land, utan han måste förhandla och det tar lite tid innan turkarna går med på att han blir. Och då kommer han ju till den här staden Bender då, som ligger i Moldavien då. Bender där han slår sig ner då liksom. Så där, hans resten av armén kommer ju naturligtvis efter, vet. Så där är de ju i säkerhet.
Eller ska vi säga resterna av armén kommer efter.
Ja, kommer efter. Ja, resten av armén kommer. De här 500 man då som de har, vet. Men de slår sig ner i Bender i alla fall, vet. Och där har de ju en bas. Men nu inser Karl XII att han måste få en ny armé. Han måste ju försvara allt. För nu kan ju ryssarna bara plocka. De går in liksom och tar allting. Polen, Baltikum blir ockuperat. Finland blir ockuperat, vet. Alla de här grejerna går ju till spill. Det finns ingen armé med det, men han skickar sina diplomater till Höga porten i Konstantinopel där sultanen sitter. Och de förhandlar med sultanen att om sultanen hjälper till att gå i krig mot ryssarna, så ska Sverige hjälpa till liksom, så att skicka trupper och pengar och sånt. Och sultanen inleder ju krig. Tre gånger förklarar han krig mot ryske tsaren. Och tre gånger lyckas han fånga tsaren och nästan ta honom till fånga. Men inte en enda gång kommer inte en enda svensk soldat. Inga pengar, ingenting från jag vet det. Men Karl XII ger sig inte. Han är envis. Till slut så kallar turkarna honom för Demirbaşı, järnhuvudet, vet du. Liksom, för att Karl XII ger sig inte i förhandling. Han vill att tsaren ska fortsätta kriget mot ryssarna så att han kan organisera en motattack. Va? Att liksom ta tillbaka det som tsaren. Men det här går ju inte. Va? Så till slut så flyttar då de här svenskarna, de är ganska nedslitta. De flyttar ju då till Bender, de slår sig ner i Bender. Och man kan säga att Bender, man bygger upp en hel stad i Bender. Och då är det så här att det är många papper som måste komma. Kungen är ju inte i Stockholm. Var ska alla myndigheter skicka sina papper till kung? Så de får ju rida i spårsträck kurierna genom Europa ner till Bender och så tillbaka upp till Stockholm med papper, viktiga papper. Det är utnämningar vid universitet, det är Stockholms slott som kungen intresserar sig för. Han skickar ner planritningar till sin, kommer ner med planritningar och kungen skriver och så ändrar han mycket och så skickar tillbaka till Stockholm. Då ser det en massa oviktiga grejer. Sen en dag bestämmer sig Karl XII när han är ute där och promenerar i omgivningen att det är just i den här staden i Bender, utanför Bender, som man ska bygga Göta kanal till exempel. Han får också för sig att svenskarna ska börja gå och rida och åka vagn på höger sida, där vi ska ha höger trafik i Sverige. Då så kommer han på när han sitter i Bender att alla svenskar ska fylla in självdeklaration, det vill säga skattedeklarationen kommer ju därifrån. Men nu är det ju så att eftersom kungen fortfarande lever så genomförs inte de här grejerna. När han är död sen kommer de ju tillbaka. Vi vet att högertrafiken kommer, det genomför vi. Vi vet att skattedeklarationen kommer ju, det vet vi, för det kommer ju. Men det här, och Göta kanal, det vet vi att det byggs också. Vet. Göta kanal byggs ju på 1800-talet, det vet vi att det kommer. Så man kan ju säga att Karl XII har ändå, idéerna ligger framme, men de är ju inte genomförda. Det är först när han är död, så man kan ju tacka honom lite för det, kan man ju säga.
Men du, jag måste bara... Nu lever han i Moldavien.
Ja, han är i Moldavien. Ja.
Hur har det gått med hans fot?
Jo, han är fortfarande ont, men det har ju blivit bättre. Det har ju blivit bättre.
Så de slapp amputera den och blodförgiftning och allt vad nu var?
Nej, de behöver inte amputera den. Han repar sig ganska så bra, vet du. Så han mår väldigt bra när han är i Bender, vet du. Det är han ju. Men det är ju
Hur länge stannar han där?
Oj, han är nog där i... Vad blir det? Nästan 13 år i Bender, vet du. 13 år.
Men, för då blir jag lite sådär förvånad över att Sverige ska fungera, men kungen är i exil.
Ja.
Varför tar han sig inte hem?
Han kan inte. Han vill gå in och ta fienden. Han vill gå in och slåss mot ryssarna. Ja. Han vill ta tillbaka alla de här grejerna.
Han är helt enkelt bara, han har krigslusten.
Ja, krigslusten kvar. Fortfarande han har fortfarande finns. Den kvar. Han är ju inte slagen va, fortfarande. Han är fortfarande inte så gammal så att han har tappat gnistan för det här. Men problemet i Sverige är att man kan ju inte skicka. Det finns ingenting. Pengarna är slut. Och staten har inte medel till det, vet. Och folket är ganska trötta nu, vet du. Liksom. De vill bara ha fred. De vill inte ha krig, tror jag, vet du. Men det vet inte kungen om när han sitter nere i Bender. Och då så får han då veta plötsligt att det kommer ingen armé. Kommer ingen svenska soldater. Vad gör han då? Jo, men han stannar ju i Bender. Vad ska han göra? Han kan ju inte bli överlämnad till fienden, för då blir han ju tagen som fånge, så det går. Så han blir ju kvar mer eller mindre i Bender. Och då, för att han inte ska ha tråkigt, så på kvällarna då så har de har ju festligheter. De har en 30-manna symfoniorkester som brukar spela på kvällarna. Ibland så får kungen uppläst stora dramer på franska. Racine är hans stora. Och för att få tid att gå så brukar han spela schack. Och då sägs det att Karl XII kan inte förstå att kungen är den svagaste personen som står bakom Bender skyddat. Så han börjar alltid sitt spel med att flytta fram kungen förstås. Och sen så tycker han att den helt groteska, att den svagaste personen i en schackpjäs är drottningen. Så han döper om henne till fältmarschalken, vet du, när han ska spela. Så att om någon spelar mot Karl XII i schack så får man ju tänka sig att kungen alltid flyttar fram, och då får man ju acceptera att...
Han hittade på sina egna
regler. Ja, han hittade på sina egna spelregler i schack. Det liksom. Men i alla fall, nu är det så här att i Turkiet, ingenting är ju gratis. Därför att sultanen betalar ju först allting för svenskarna. Va? Gästfrihet brukar man kalla det. Och så tröttnar han på det, och så blir han tvungen att betala underhåll. Och då tröttnar han på det också efter ett tag. Och då måste ju svenskarna själva betala. Men till slut så tömmer ju svenskarna hela sin krigs... De har ju inga pengar. Och då måste de låna pengar av såna här penningbankirer. Och de lånar till allt högre ränta. Och, så där, vet du. Och då tycker sultanen efter ett tag att nej, det här går ju inte, vet. Så här kan vi inte hålla på liksom. Så där, men de börjar förhandla om att Karl XII ska lämna, tycker jag, men det drar ut på tiden. Och när Karl XII sitter där så drabbas Sverige av pesten. Nu kommer pesten till Sverige. Men i Turkiet har man läkekonst, eftersom Turkiet inte alls är ett u-land. Turkiet är ett väldigt, väldigt långt framskridet land, vet. Så man tar ympning mot smittkoppor. Man för över det till Sverige för att svenskarna inte ska duka under utav de här umbär. Och sen så är det så att Karl XII:s vetenskapsmän, de reser runt i Turkiet, hela Orienten, hela Mellanöst. Så när de kommer tillbaka till Bender får de berätta i flera dagar, i flera veckor, i flera månader om allt de har sett, upplevt, veter. Och så smakar de naturligtvis turkisk mat. Svenskarna äter och smakar koldolmar. Det är ju turkiska grejer som jag har fått tack vare Karl XII till Sverige. Och de äter isglass, sorbet som man köper i små kiosker. Det är också turkiska ord och turkiska uppfinningar. Så det här med kiosker, om vi säger det, om man kommer gående på gatan så säger jag ska gå till en kiosker och köpa sorbet. Då betyder ju det turkiska, då kommer ju en vanlig svensk att tänka, vad är det för något? Då får man ju förklara det, att det är isglass som man köper i en kiosk liksom. Så vet du, idag har vi ju kioskar naturligtvis, det är ju, så det kan man ju tacka Karl XII för. Vet. Det är han. Men i alla fall, han sitter ju där nere i Bender och nu börjar sultanen tröttna på det här. Svenskarna ska ut på bästa möjliga sätt. Vi måste få ut dem härifrån. Ja, de börjar förhandla och så drar det ut på tiden. Och nu tröttnar sultanen, nu blir han riktigt arg och irriterad. Så han bestämmer att nu ska vi gripa Karl XII. Men nu griper man ju inte Karl XII så lätt. Inte att det blir kalabalik i Bender, vet. Där det. Så söndagen den 21 februari 1713 marscherar flera tusen turkiska soldater upp och kring hela Karlopolis. Liksom så här. Det heter Karlopolis, så det är karoliner. De har inte döpt ett kaoset Karlopolis. Och först kommer janitsjarernas musikkår och de spelar hetsig turkisk krigsmusik, skriver karolinerna i sina dagböcker. Och på det svarar Karl XII med att låta kungens trumpetare stå på kungens balkong och blåsa hetsig svensk musik. De håller på ungefär i 2 timmar. Och spelare, vet du. Så att, och då, precis vid lunchtid, rusar hundratals turkar in över alla murar, in överallt, och griper alla svenskar som är där, vet du. Och för bort dem, vet du. Kungen sitter då redo till häst framför sitt hus att försvara Karlopolis. Han har sin 3-uttriga björnskinsmössa på huvudet. Så det liksom, kommer några karoliner och försöker släppa in honom i kungshuset, va? Men kungen säger att jag ska ta mig för att se vad turkarna gör nu, för nu är det faktiskt tid att fäkta, liksom så här, vet du. Han säger, och nu är det dags att bränna av skägget, tycker han, på många av de här janitsjarerna. De har nämligen röda skor, så det är Turkiets, kan man säga, elittrupper som rycker in då i Karlop. Men till slut lyckas några karoliner få in han i det här huset då, och plötsligt så upptäcker de många turkar i olika rummen som håller på att plundra och springer runt in i rummen, och då ska de kasta ut dem här man mot man med fäktning. Får tänka det som en riktig Errol Flynt-film, heter det, liksom, man fäktas man mot liksom, och det är otroligt varmt. Svetten forsar, vet du, blodet sprutar, vet du. Karl XII får en kula, träffar en bit av örat och skär av örsnibben här uppe, vet. Det är den tredje kulan som träffar Karl XII, och han blir skadad i handen för att han parerar ett sabelhugg mellan tummen och pekfingret här, va? så att värjan liksom nästan skär bort huden, den liksom, huden för, så det är en blödande Karl XII som håller på där inne, och han har en del karoliner runt sig som försöker hjälpa kungen att rensa, så de rensar rum, så kungen liksom, han får en nästuk som en av karolinerna binder runt hans hand liksom, för att det ska blöda. Han torkar blodet för att få ett sabelhugg in i mössan. Men det gör ju bara honom en rispa i pannan, men det börjar ändå blöda. Så det är en blödande Karl XII, ungefär 50 turkar som är där inne som håller på. Och kungen fäktas, va? Man mot man, han hugger ner en turk. Han skjuter en turk. Plötsligt så blir rummet helt fyllt av damm och rök. Man ser ingenting, man ser bara fötterna på. Men de vet att janitsjarerna har ju röda skor, så alla som har röda skor skjuter man på eller försöker hugga ner, stickan. Så Karl XII tar sin värja och han sticker ner 2 turkar. Han kör värjan rätt genom kroppen så att 2 turkar fastnar på värjan. Så de kastar upp turkarna i fönstren så de hamnar hängandes, så här, hängandes ut med huvudet genom fönstret. Och just där kungen då håller på där och blir omringad, så dyker en av hans närmaste medarbetare upp. Det är nämligen hans personliga läkare, Neumann, dyker upp. Och då säger kungen så här, är det ni, Neumann? Säger han liksom i det här rök, för han ser ju inte fötterna liksom. Så jag trodde jag hade blivit av med er, säger kungen, vet du. Men det har han inte, utan de skyddar kungen. Och då bestämmer sig turkarna för att nej, nu måste vi få ut Karl XII, som börjar skjuta på huset med artilleri. De skjuter över huset. Det är en styrkedemonstration för att försöka skrämma ut Karl XII. Nu är det ju inte så lätt att skrämma Karl XII, eftersom han har ju varit i fält större delen. Så man skrämmer inte en kung på det. Så kungen och karolinerna, de laddar sina musköter, sticker ut dem genom fönstren och skjuter i flera timmar på turkarna. Så här har de på oavbrutet i flera timmar. Och då bestämmer sig turkarna på eftermiddagen att det här måste vi på något sätt, vi måste trappa upp det här, det här går ju inte, vi måste få ut. Så de skjuter eldpilar på taket och då börjar det brinna. Och Karl XII och hans män springer snabbt upp och ska försöka släcka den, det finns ingen eld. Så de tar bägare med vin och brännvin och kastar på taket. Och då blir det ännu värre. Elden får, det sprider. Och då springer de ner. Och i det här huset då så har kungen fått mycket av statsgåvorna från sultanen. Och då springer de ner i det enda rummet som inte är rökfyllt. Men det är ju så rökfyllt som man bara ser fötterna. Och därifrån skjuter de ut, vet du. Och det är nu det sägs att kungen blir så törstig. Men det finns inget vatten. Så han är tvungen att dricka vin. Och det var första vinet han har druckit på 13 år. Nu vet han ju inte om det är vinet, om han bara har otur. Men Karl XII råder om att nu måste de lämna kungshuset och springa över till kanslihuset. Och kungen, han drar sin värja och sin pistol. Och så springer han naturligtvis ut genom dörren fort som bara mot kansli. Och precis när han är utanför dörren så snubblar han och faller snubblar han på sina egna sporrar och faller platt på mag. Och 50 turkar rusar fram liksom. Karolinerna kastas över från skydda. Men 50 karoliner kastar sig på, vet du, kungen och försöker slita loss delar av hans uniform. För det är nämligen så att sultanen har gett en stor... Han, att den som kan bevisa att han har gripit kungen av Sverige ska få en stor belöning. Så alla försöker slita loss delar av Karl XII:s uniform. Men i det läget inser Karl XII att det är lika bra att ge sig. Så de ger upp. Och då är kalabaliken slut. Och i och med att han snubblar på sina spårar så bryter han foten. Alltså skottskadade foten. Vet du. Så när de för bort Karl XII i triumf då, vet du, de här janitsar, så tar de honom till Grekland, till en stad som heter Demoltika. Demoltika liksom så här, som ligger i Grekland. Vet du. Och där ligger kungen i sultanens palats nästan ett år. För han är ju skottskadad i foten. Och foten måste ju läka. Hur ska han annars kunna... Resa
skottskadad,
hem.
I den skottskadade foten har han brutit.
Brutit, ja. Han har brutit av liksom så här, vet. Så han måste.
Så de har försökt att få bort honom från Turkiet, men istället ligger han nu sjuk i
sultanens palats ett år, vet. Ja. Liksom. Och det, man tror att ungefär mellan 30 och 50 turkar stupade och kanske ett 20-tal svenskar, men det är ju så vi har fått ordet kalabalik till Sverige. Det är bara turkiskan och svenska som har ordet kalabalik för kaos, tumult, oreda liksom. Vet du, det är ju så.
Så det är det här som är kalabaliken
i bänder, vet du, liksom, så vet. Det är mycket om det som står. Det finns bland annat, det finns där kungens kanslihus. Det har man hittat nu på senare tiden. En flyktgång under huset som inte behövdes. Det var en tunnel man hade byggt under huset som inte behövde användas som flykt. Liksom, så, vet. Så det var kalabaliken i bänder, kan man säga. Det är den som ligger i Moldavien nu. Fria republiken Moldavien, om man nu åker dit. Om man nu vill ha vägarna förbi så kan jag rekommendera att åka dit och titta.
Men då är han nu då skadad i någonstans i Grekland.
Ja.
Ja.
Men sen bestämmer de sig efter mycket om att han ska resa som förtrupp till alla bänder svenskar som är kvar i Turkiet.
Och då har Sverige förlorat
allting. Allting är ockuperat av fienden nu. Men Karl XII, det är ju, han är ganska påhittig när han ska resa hem. Så han bestämmer att han ska resa hem så snabbt det bara går, eller försöka komma hem så fort. Och då när han är i bänder, så är ju, men han har legat inne, så har ju han har ju fått skägg, mustaschen har vuxit ut, håret har blivit lägg. Så han skriver ett pass utfärdat för kapten Peter Frisk. Och det där är faktiskt en särskild historia. Kapten Peter Frisk är faktiskt något som Karl XII har hittat på. Bara för att hans fiender ska bli skräckslagna och få panik, så använder han det ordet som psykologisk krig. För då är det ingen som vågar röra kungen. De vet ju inte att det är kungen. De tror att det är kapten Peter Frisk som kommer med massa karoliner. Va? Och då är det ingen. De tror att det är en ökänd karolin som sprider skräck. Så kungen reser ju. De rider i medeltal 17 mil om dagen, vilket är en stor idrottsprestation, vet. De rider hela Ottomanska riket, alltså genom hela Turkiet. När de kommer upp så lämnar de Turkiet ungefär där Ungern ligger idag, gränsen mot Ungern ungefär, där ungerska gränsen ligger. Där lämnar Karl XII Otto. Och så rider de hela vägen genom hela Tyskland upp till Stralsund liksom. Han blir aldrig avslöjad. Inte ens i Tyskland. Jo, på ett ställe blir han avslöjad, det är nära på att han ska bli av. Det är när han måste beställa in en flaska vin och dricka upp det, för att alla vet ju att kungen av Sverige är nykterist liksom så här. Han kan ju inte dölja att han inte dricker vin. Och det är sista gången han dricker vin. Och så kommer han till Stralsund, och hela Stralsund är ju då i fiendens händer. Och då stannar kungen där nästan ett år för att leda försvaret. Men det går ju inte bra. Han blir skjuten i bröstet, han blir skadad. Och då tar han sig över Östersjön och landstiger i utanför Trelleborg, vet du. Och när han kommer då, det är på morgonen det här. Det är 4 på morgonen. Så har han bara 4 man med sig i skorten. Han är liksom ensam, vet du, utanför Trelleborg. Och så stannar han då en stund på land där han tar en paus. Och sen fortsätter han att promenera in mot liksom själva Trelleborg. Och sen slår han sig ner i Ystad. Liksom för att han förstår att danskarna kommer göra allting för att försöka ta tillbaka sydsvenska landskapen. Så han vill ju vara så nära hotet från danskarna som möjligt. Så då slår han sig ner. Och han bor faktiskt i ett hus. I Lund. Han bor i ett hus i Lund. Det är där han slår sig ner i ett hus. Och där...
Men han slår... Nu ska vi se. Bor han i Ystad eller bor han i Lund?
Han bor i Lund, vet du.
Aha, så han är landstiger i Ystad, stannar där ett tag och sen tar sig till...
Nej, han är i Trelleborg. Men sen går han... Sen så Ystad, vet du. Han tar sig från Trelleborg till Lund, tror jag, vet du. Ja. Liksom. Och bosätter sig där i ett hus, vet du. Som en av hans närmaste män i regeringen äger, vet du. Och det är intressant för att där träffas regeringen. De träffas i Lund i det här huset. De brukar ha möten 3 på natten, alltså regeringsmöten 3 på natt. Och kungen då, han sitter och talar med en tysk filosof. De pratar om livets stora frågor och han tycker om att debattera med de 2 svenska genierna, Swedenborg och Polhem bland annat, vet. Liksom de diskuterar. Men i alla fall, han vill ju att en ny armé ska bli klar. Och det är klart den blir ju det, men det är mycket missnöje i landet. Många gnisslar på tänderna över det här att kungen har varit borta så länge.
Ja, precis. Det kan man ju förstå. För han har varit borta då i en 13 år eller ännu mer.
Och så måste de på en ny
armé. Och så vill han slåss hela tiden.
Ja, det vill han ju.
Han verkar vara ganska rastlös.
Ja, det är han. Men han i alla fall, men då får ju den här armén. Och då bestämmer de sig att han ska gå in i Norge, som är dansk liksom, så här, och ta... Kan de ta Norge, då kan inte danskarna göra någonting. Då måste de ge upp liksom, så här, och det bestämmer de. Så är det då de tar sig till Oslo.
Från Lund.
Från Lund, ja. Marscherar till Oslo. Vet. Och då bestämmer de sig för att de ska ta den här fästningen Fredriksten, liksom, som ligger. Men de håller ju Oslo i 5 veckor. Men Fredriksten kan de aldrig ta. Den fästningen är omöjlig att inta. Liksom. Så vet. Det är ungefär som... Ja, det går inte. De försöker, men till slut så ger de upp. Och det är då det dyker upp en norsk, dansk-norsk flotta, eller en dansk flotta, och sänker 9 svenska linjeskepp. Och då är kampanjen slut liksom i Norge, vet du. Och det är då kungen rider iväg ensam. Han är på uruselt humör. Han är på riktigt dåligt humör. Och så kommer han till staden Jo. Och det är där han högt och tydligt kräver att han och hans häst ska bli rodd tvärs över Vättern. Det blåser storm.
Det var det vi pratade om.
Ja, han kunde ju inte simma, va? Dumdristig som inte kan simma. Men det går ju. Och det är då... Det var det jag berättade, att han möter sin syster i Vastena på slottet där de sitter och pratar. Men sen tar han sig tillbaka till Norge på senhösten av 1718. Och nu är det så här att samtidigt så pågår ju krig. Ryssland håller på med krig mot Sverige, så han har ju fortfarande fiender. Så han skickar ut sina diplomater. De förhandlar ju hela tiden. Det är som när man spelar poker eller man spelar kort. Så man visar ju inte sin motstånd vad man har på handen, va? Utan de förhandlar... Tiden vet. Men nu tröttnar tsaren på det här att Sverige håller på att dra ut på så han skickar en stor armé nästan på 45 000 man liksom, så här, vet. Danska flottan är på väg också till Stockholm, vet, så att... Men då bestämmer sig i alla fall kontakter på hösten att man ska ta den här Fredriksten, och det är då han bestämmer att man ska belägra, vet, själva fästningen. Och så gräver man de här löpgravarna fram till själva huvudfästningen, och det är ju soldater som gräver det.
Du, jag skulle fråga en annan sak. Det känns som att i all den här informationen om Karl XII, att han har taktiken att anfall är bästa försvar.
Ja, det har han.
Det är aldrig så att han inte anfaller.
Nej, det gör han inte.
Det känns som att han anfaller oavsett vad det är för förutsättningar.
Ja, jo. Men jag tror att han är också en väldigt... Jag kan ju inte förklara riktigt som person vem han är, men han måste ju verkligen ha varit en person som... dra folk till sig eller få folk att göra sånt där. För det är ju ingen som skulle gå emot fiender, va? Jag tror Karl XII har ett sätt att han behöver aldrig säga till sina karoliner att gå dit och dit, vet. Han säger alltid kom. För han vet liksom att han alltid varit med. Han har varit med i Poltava, han har varit med i Bender, han har varit med i Polen, han har varit med i Narva. Alltså hans närvaro har gjort att han delar sina manskap, alltså sina mäns villkor, karolinernas Vad just de det. Utsätts för.
Och han så har ni blivit skjuten, vad vi var uppe i, 4 gånger eller något sånt där innan det sista dödande skottet.
Ja, det sista dödande skottet, ja.
Och blivit skjuten i foten, i bröstet, på örat. Ja.
Sista skottet tar ju här.
Och sista i tinningen.
Tinningen var liksom går in då.
Och hur gammal är han när han...
Han är 36 år när han dör, vet. Han är 36 år, så det är ju ingen ålder.
Och då är Sverige krigstrött,
ja, kan det jag kan tänka mig. Ja, det är krigstrött, vet. Och det är då vi vet också att Sverige håller på att rasa ihop. Efter det blir inte Sverige den stormakt som det har blivit. Då går vi in i det kallade frihetstiden. Och det är en helt annan tid än stormaktstiden som har varit. Så där tar det slut, kan man säga. Mm. Men det glömde jag säga, att hans syster som han träffar i Vadstena, hon är ju i Stockholm. Och när kuriren kommer till Stockholm, till regeringen med kungens blodiga hatt, så får hon se hatten. Och när hon får se den så håller hon på och svimmar. Men det gör hon inte. Hon vet precis vad hon ska. Så hon öppnar ett kassaskåp där det finns instruktioner på exakt vad hon ska göra i det läget, kungen. Och efter ett kort spel så är det faktiskt så att hon tar över och styr Sverige. För att kungen är ju död, va? Så hans syster får liksom ansvaret att tills de har fått en ny kung på plats.
Och Karl den 12:e fick aldrig några barn?
Han fick aldrig några barn, nej. Men hans syster i alla fall. Men naturligtvis är hon ju chockad över att hennes bror är borta, vet du. Men hon finner sig i sakernas tillstånd, det är ju så. Så hon... Så att hon blir kvar ganska länge innan man får en ny kung. Den kungen som blir efter Karl den 12:e, det är Fredrik den första av Hessen. Men det är ju en helt annan historia. Han blir ju det efter ett kort mellanspel, blir han ju det. Därför att då abdikerar Karl den 12:es syster, för att han ska kunna bli vald av ständerna att bli kung liksom så här. Men nu när kungen är död så är det ju så här. Det intressanta är att begravningen tar lika lång tid som det tar för Karl X Gustav när han stupar ungefär. Karl XII:s begravning drar ut på tiden också. Så vet du liksom.
Och slottet är inte färdigbyggt.
Nej. Och man har inte råd att hålla en så pampig begravning för kung, eftersom man måste först skicka iväg ett stort lass järn för att få det sålt, för att få på kontanter. Sverige har ju inga pengar, vi är ju krigströtta. Armén är slagen och sånt. Vad ska vi göra liksom? Man skäms nästan lite för att visa upp Sverige från den här sidan. Men till slut blir han ju begravd i alla fall. I Riddarholmskyrkan där alla svenska kungligheter ligger. Alla är begravda där, vet. Så att där ligger Karl den 12:e, vet. Där blir han ju gjord. Där sänker man ner hans kist.
Vad är det som gör att det tar så lång tid?
Ja, det är det här också att regeringen undrar om man ska bjuda in utländska statsråd eller statsöverhuvuden, vet, alltså närvarande kungligheter. Men som Sverige då är i krig med sex olika stater samtidigt, grannstater, så inser man att det kanske inte är så. Nej, vi låter det vara. Vi låter bara familjen närmast anhöriga liksom så här. Så man bestämmer det. Så att det är räddningen, kan man säga, för Sverige. Det som är lite intressant är att jag kan berätta att när kungen dör så transporteras kroppen till Uddevalla där den ska balsameras av kungens egna livläkare Neumann. Och Neumann har berättat det här i en återkommande dröm som han har drömt om kungen, att han ser den döde kungen ligga på bordet. Och när Neumann går fram och ska veta det, när Neumann håller på, så plötsligt vaknar kungen och griper tag i Neumanns bägge händer. Han tar tag i hårt i händerna och håller honom. Och då säger Neumann, ers majestät, liksom så här, då kungen har då slagit upp ögonen helt klarvak, så säger han så här: ers majestät, vet, men ni är ju död, ni har ju dött. Och då svarar kungen att ni ska skola mig förstå hur jag har stupat. Och då frågar Neumann var, och då pekar kungen på sitt huvud. Han pekar mot skottskadan han har i huvudet, att här liksom är svaret, va? Jag har dött. Och det här är en dröm då som Neumann har berättat i sina dagböcker. Han har skrivit ner den här, för det är en dröm han har drömt. Den återkommer när han sover. Och till slut så en natt så står han i fönstret i Gamla stan och skriker ut, vet du, liksom där, vet du, att han har drömt det här. Liksom. Så han tror att han har blivit galen, tokig, vet du, sinnessjuk skulle man väl kunna säga. Och på den tiden trodde man ju att man blir sinnessjuk. Men han har i alla fall sett kungen. Och att kungen liksom visar med fingret här är om jag vänder på mitt huvud bara så här.
Vi väntar tidningen där.
Här kan man säga att kulan har gått in. Det har blivit ett stort hål precis här. Vet du, en stor...
I ögat, vänstra tidningen.
Ja, jättehögt, vet du. Ja. Men ni tänker er att ögonen sitter ju kvar, va? Ingenting har ju skadats, utan det är här själva ska. Och då Men det var lite kort. Det följde jag bara i. Det är inte alla som vet, men har du fått lite fakta. Och du Peter som frågar mig om kalabriken i bönder och potatis. Nu har du fått historien kring... Det är därför jag tycker Karl XII är en av mina mest mytomspunna kungligheter som jag gillar bäst för. Jag tror, liksom.
Ja, nej, det är ju action.
Det är det, från början till slut.
Så, det var sista avsnittet, nummer 8, av Ronnys kunskap, Karl den 12:e, del 2, inspelad på Momsteatern våren 2020. För produktion och handledning står jag, Peter Öberg, och musiken ni har hört är som vanligt skriven av Jan-Erik Säf till föreställningen The Erased. Tack för att du har lyssnat.